Då skulle vi ikväll samla våra tankar omkring Abraham, eller Abram som han heter här i början av skildringen. Och låt oss läsa ur första Mosebokens 12:e kapitel. Och Herren sade till Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till det land som jag ska visa dig. Så skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du skall bli en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig skall jag förbanna. Och i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Och Abram gick iväg som Herren hade tillsagt honom. Och Lot gick med honom. Och Abram var 75 år gammal när han drog ut från Haran. Och Abram tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran. Och de drog iväg mot Kanans land och kom så till Kanans land. Om man nu skulle tala om Abraham så skulle man kunna hålla på länge och ha en lång serie bibelstudier och predikningar över denna mycket, mycket intressanta personlighet. Men vi ska uppehålla oss nu en stund här ikväll vid något i Abrahams liv. Låt oss tänka oss nu att vi rör oss i en tid som är 2000 år före Kristus. Vi har haft skildringen av Noah, hans söner, Sem, Ham och Jafet. Abraham är den nionde i generationen från Sem. Folkvandringarna hade börjat så folket hade börjat sprida sig över större delar av världen, inte längre varit så koncentrerade som tidigare. Jafet med ättlingar drog sig upp mot Europa och Asien och Ham söderut över Kaldén och de byggde städer under Nimrod och blev ett mycket, mycket framstående folk. När det gällde både vetenskap och konst. Och i Ur, där fanns en semitisk klan under Tera. Tera, det var alltså Abrams far. Och där de bodde, där levde man i avgudadyrkan. Det var mycket, mycket vanligt och allmänt. Och legender i den mån man sätter tro till, de talar om hur Abraham under sin uppväxttid har blivit frestad och inledd i frestelse till att också han dyrka avgudar. Och att det förhåller sig så, det finner vi när vi läser i Josua-boken, det 24 kapitlet, när denne gudsman Josua talar till folket och håller sitt avskedstal. Då säger han i det 24 kapitlet i Josua-boken, den andra versen och den 15:e versen ska jag läsa. Josua-boken 24, den andra versen och den 15:e. Så säger Herren Israels Gud. På andra sidan floden bodde era fäder i forna tider. Så gjorde också Tera, Abrahams och Nahors fader. Och det tjänade där andra gudar. Jag nämner det här för att ni ska se bakgrunden hos Abraham. Och den 15:e versen. Men om det misshagar er att tjäna Herren, så utvälj åt er idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av amorerna i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Låt oss ta med den här bakgrunden. Att när Abraham blev kallad så var det ifrån ett ogudaktigt sammanhang. Ett sammanhang där det var avgudadyrkan. Och där levde han. Och där växte han upp. Denne man som kom att bli medelpunkten för så många. En beduin som han ju var. En kringvandrande man. Mohammedaner ser upp till honom som en av sina fäder. som man talar med stor respekt om. Judarna helt naturligt talar om fader Abraham. Och kristna, ja, vi vet vad vi har upplevt av välsignelse genom Abraham och tänker tillbaka på vad hans liv har betytt. Alla dessa grupper, mohammedaner, judar och kristna, de samlas omkring denne beduin som märkligt nog inte betydde någonting speciellt för sin samtid. Han uträttade inga stordåd då, men han var en vanlig människa, mycket, mycket intressant personlighet och upplevde många intressanta saker, men det var kommande generationer, en senare tid, som han kommer att betyda så mycket för. Och när vi tänker på Mose, när han hade varit, och vi ska ju läsa om honom också, mina vänner, hoppas ni vill vara med då, när han kommer tillbaka till sitt folk efter att ha varit i öknen, då säger han att den Gud som uppenbarade sig för honom, det var Abrahams Gud. Och hade han inte kunnat säga det, så är frågan om någon hade lyssnat till vad Mose hade att säga. Men det fanns en djup förankring där. Det var Abrahams Gud som nu hade en hälsning till folket. Gud gör stora ting, men Gud använder sig alltid av människor. Och då tänker jag när jag läser det här, vad hade hänt om inte Abraham hade varit villig? För det här vet att han skulle lämna sin släkt och sitt land. Ja, det var ju inte den själva slutmålet. Det var ju bara början till någonting vad han skulle uppleva, så att han blev till en välsignelse för generation efter generation efter generation. Och tänk då på om Abraham inte hade varit lydig Gud. Om han inte hade varit beredd att bryta med det gamla för att gå stad på Herrens befallning, vad hade det blivit av dig och mig? Och tänk på vad det betyder hur du och jag handlar i olika situationer. Vad vi gör påverkar vår omgivning, inte bara oss själva, utan också andra. Och jag skrev ner så här. Vad hade hänt om ej Abraham varit villig? För vem var kallelsen viktigast? För honom personligen? Eller för oss som kom efter? Då kan man ta många, många exempel från kyrkohistorien och väckelsehistorien och se vad det har betytt för kommande generationer, för människor i massor, att någon har varit lydig mot Gud in i minsta detalj. Var rädd om ditt liv, du som är ung, du som är medelålders, vem du än är. Var rädd om ditt liv och var mån om att göra vad Gud bjuder dig att göra. Sen kan man fråga när kallelsen kom. Ja, redan i det 11 kapitlet, 31 vers, så läser vi: och Tera tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans sons Abrahams hustru. Och de drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Och Teras ålder blev 205 år. Därefter dog Tera i Haran. Kanske hade Abraham fått kallelsen redan vid ett tidigare stadium och delgett sin fader Tera om det. Och så började man vandringen. Men så kom han till Haran. Och där var det så väl beställt på allt sätt. Det var så lugnt och tryggt. Och det fanns rikedom och överflöd, som man föll för frestelsen att stanna där. Vi vet inte. Men vi vet i alla fall att det var inte slutmålet de fick dra vidare. Låt oss titta lite grann på det 12 kapitlet om Guds, om Abrahams kallelse och Guds befallning. Och då märker vi något mycket intressant. Guds befallningar är inte alltid åtföljda av orsaker varför vi ska göra så eller så. Men alltid är de åtföljda av ett löfte. Ett uttryckt löfte eller ett löfte som ligger där förstått. Alltså, gå ut ur din land och din släkt. Men inte orsaken varför han skulle göra det. Bara löftet, så ska jag göra dig till ett rikt folk. Att uppge orsak, om du ser lite djup på det här, det skulle ju bara väcka diskussion och det skulle bli en mängd frågor. Men att ge ett löfte, det är en tillräcklig anledning att lyda befallningen. Och ett löfte, det kan man lättare förstå än en orsak. Och då kan vi ju bara tänka på flera bibelställen, när som vi citerar. Lägg märke till att det alltid är löften efter när Herren säger att vi ska göra någonting. Jag skulle egentligen predika över Bibelns löften. Oj, det måste jag nog ta någon gång. Jag kommer till min precis nu. För tänk vad mycket löften som finns. Va? När Gud säger någonting så ligger det ett löfte där. Se så här. Tro på Herren Jesus. Så blir du frälst. Eller ta det här. Sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Överge fader och moder, hus och hem. Och du ska få hundrafalt igen och evigt liv. Eller uppmaningen som Herren ger genom Paulus om de som lever i ogudaktighet. Gå ut ifrån dem. Då ska jag ta emot er. Och här, löftet. Kan du se det? Abraham, även om du är barnlös ska jag göra dig till en stor nation. Skild från din familj som du har lämnat ska alla släkten på jorden bli välsignade i dig. Och mina vänner, jag är angelägen att betona att alla dessa löften har gått i fullbordan. Gud vare lov och tack därför. Och om inte Abraham hade varit lydig och gått på befallningen och gripit tag om löftet, så den här semitiska klanen som fanns där, ja, den hade dött ut alldeles uppslukad av avguderi. Men han vågade lyda Gud, gå på Guds befallning och blev till räddning för så många. Det här förbundet, ja. Det läste vi här i de fyra första verserna i det 12:e kapitlet. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Tänk vad fantastiskt mycket fint, va? Och jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och så går vi till nästa kapitel. Och där finner vi det igen. Det är när Abraham flyttar till Hebron. Den 14:e versen. Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står. Mot norr och söder och öster och väster. Det hela det land som du nu ser ska jag ge åt dig. Vad står det sen? Och din säd för evig tid. Det är intressant att påminna sig det i denna händelserika tid. Och jag ska låta din säd bli som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden? Så ska också din säd kunna räknas. Stå upp och drag igenom landet efter dess längd och dess bredd. Ty åt dig ska jag ge det. Och vi går vidare till 15:e kapitlet. Om Herrens förbund med Abraham. Och där tar jag mig friheten att läsa 7 verser. Och det är samma sak som kommer igen. Gud säger det gång på gång. Frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sade, Herre, vad vill du då ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvinge till mitt hus blir en man från Damaskus, Eliezer. Och Abraham sade ytterligare, mig har du inte gett någon livsfrukt. En av mitt husfolk ska bli min arvinge. Men se, Herrens ord kom till honom. Och måtte Herrens ord komma till oss alla. Han sade, nej, denne ska inte bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Och han förde honom ut och sade, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så skall din säd bli. Och han trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Och han sa till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till besittning. Och så om du går till det 22 kapitlet, så läser vi det 15 versen till och med den 18. Och Herrens ängel ropade för andra gången till Abraham från himlen och sade, jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din säd ska inte sina fiendets port. Och din säd ska inta sina fienders portar. Och i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord. Och så förstår du, när vi sen kommer vidare fram och läser om patriarkerna och tiderna igenom, så finner vi hur löftet går igen gång efter annan och förnyas. För Herren står alltid bakom sina löften. Låt oss titta. Ett stort folk som sanden på havets strand. Ja, så har Israels folk blivit. Andliga efterkommanden fick Abraham, så som stjärnorna på himlen. Det omfattar alla trons barn, judar och hedningar. Alla trons barn omfattas av detta, så som stjärnorna på himlen. Och det talar ju Paulus om i både Romarebrevet och Galaterbrevet. Och ett stort folk, ja, det blev det genom avkomlingar efter Ismaels och Keturas barn. Och det återkommer jag till lite längre fram. Vidare, jag ska välsigna dig. Det var det andra, du ska bli ett stort folk och jag ska välsigna dig. Ja, i det 13 kapitlet, där läser vi att Abraham blev välsignad. Han fick hela landet. Vi läste där förut den 14 versen och några följande. Han fick lekamliga rikedomar. För Abraham blev mycket rik. På så sätt mycket välsignad av Herren. Han fick andliga välsignelser. För det han gjorde, det räknades honom till rättfärdighet. Han blev ett stort namn. I ditt namn ska alla släkter på jorden bli välsignade. Vi nämnde om Abraham som betyder så mycket då för dessa många och olika folkgrupper. Och som blev en välsignelse för alla dessa. Vidare, den som förbannar dig ska jag förbanna. Ja, vi talar ju inte politik från talarstolen. Men det är ett historiskt faktum att också det här har gått i fullbordan. Nationer som förföljt Guds egendomsfolk har fått plikta för detta. Och många, många skriftställen bekräftar just den här saken. Vi kan läsa, jag har antecknat ett par bibelställen. Låt oss slå upp det 5 Moseboken, det 30 kapitlet. Femte Mosebok 30:7. Det är villkor för upprättelse och välsignelse. Och där står det. Och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. Och om vi då slår upp profeten Zakaria, den lilla profetboken som är näst sist i Gamla testamentet, och läser i det 14:e kapitlet, Zakaria 14 och de tre första verserna där. Se, en dag skall komma, en Herrens dag, då man i dig skall utskifta byte. Så jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem, och staden skall intas, och husen skall plundras, och kvinnorna vanäras, och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap, men återstoden av det skall inte bli utrotad ur staden, ty Herren skall dra ut och strida mot de folken, så som han stred på drabbningens dag. Det är där Gud träder in och griper in i skeendet och strider mot dem som går emot Guds egendomsfolk. Det här tolkas också vad Jesus säger i Matteus 25. Vad helst i haven gjort mot en av dessa mina minsta, som en tillämpning på människors handlande mot Guds egendomsfolk vid den slutliga domen. Så allt det här går i fullbordan. I dig skulle alla släkten på jorden vara välsignade. Vad är det? Ja, det är det messianska löftet. Det vi hade redan på fallets dag. Om kvinnans säd som skall söndertrampa ormens huvud. Vi möter det igen. I dig skall alla släkten på jorden vara välsignade. Det är det messianska löftet. Och där har jag antecknat Galaterbrevet som jag ska läsa i det 3:e kapitlet. Galaterbrevets 3:e kapitel. Den 14:e versen till och med den 16:e. Så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham. Och vi sedan få den utlovade anden på grund av tro. Bröder, för att ta ett exempel, inte heller ett vanligt mänskligt testamente kan upphävas eller ändras sedan det en gång har blivit giltigt. Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte åt dina avkomlingar, som om det gällde många, utan det talas om en enda, och åt din avkomma, och det är Kristus. Det är det här som gör Gamla testamentet så intressant, att här talas redan om Jesus Kristus. Och det finns av Erik Sauer en intressant bok som talar om Gamla testamentets vittnesbörd om Kristus Jesus. Och när Gud gav löften till Abraham, så gällde det dig och mig genom Jesus Kristus, vad vi skulle uppleva genom honom. Så har vi alla släkten på jorden upplevt välsignelse. Abraham har blivit kallad av en del trons fader. Men det är riktigare att säga en fader för dem som tror. Det är troendes fader. Det kan vi skriva under på att han verkligen är. Och nu ska vi titta lite grann på hans vandring, som var en vandring i tro. Det står här då i det 12:e kapitlet att han kom till Kanan. Och kom så till Kanan, ja. Och i den 10:e versen i det 12:e kapitlet står det: men hungersnöd uppstod i landet, och Abraham drog ner till Egypten för att bo där någon tid, eftersom hungersnöden var så svår i landet. Tänk in i det här. Att få en befallning av Herren att gå in i ett land. Och så kommer man dit och väntar att det ska vara som när Israels barn skulle inta landet, ett land som flöt av mjölk och honung, och istället upptäcka att det blir hungersnöd. Har du upplevt något liknande? När Gud har fört dig in i en situation. Och så tänker du, ja, hit har Gud fört mig. Och nu ska det vara härligt, och nu ska det vara seger, och nu ska det vara framgång, och nu ska det vara fröjd utan like. Och så blir det natta direkt. Och bekymmer och besvikelse. Och vad många gånger man upplevt det. Och då är vi alla i den faran att vi gör precis som Abraham. Vi hittar på lite grann själva. Och det är inte bra. När vi försöker själva tänka ut våra idéer och lösningar, tänker jag, ja, det var nog inte rätt det här. Utan vi ska ha vila i att den väg du mig för mig är den bästa ändå. Om det ens skulle gå genom lidande och prövningar. För Abraham, en människa, precis som vi, alltså med svagheter. Han greps av panik. Nej, det här kan jag inte vara. Gud har sagt åt mig att gå hit och så blir det hungersnöd. Och så går han till Egypten. Han fick aldrig någon befallning av Gud att gå till Egypten. Men vad var det som hände i Egypten? Ja, det står inte om att han hade något altare där. Nej, det var först när han kom hem, när han kom tillbaka till Kanaan, då byggde han upp altaren. Här blev det också det här lögnen som kom in. När han uppgav att hans fru var hans syster. Då var han inne på en farlig väg. Och så är det när man viker av från Guds plan. Då ger det ena det andra. Gud hjälper dig och mig. Att vi inte viker av från Guds väg. För då är vi ute på svag is. Och då är det lätt att det ena misstaget ger det andra. Vi märker att han var en svag man. Trots att han var en sån hjälte. Och det är så skönt att veta när man själv känner sig svag. Att till och med en sån man hade sina brister. En tröst. Kanske åtminstone för mig. Och han försökte ibland själv komma på lösningar, komma på problem. På lösningar på problemen. Om vi nu tittar på det 20:e kapitlet, den 11:e versen, så har vi en annan sån där sak. Det är när han är hos Abimelech. Och då säger han i den 11:e versen. Jag tänkte, på denna ort fruktar man nog inte Gud. Det ska dräpa mig för min hustrus skull. Hon är också verkligen min syster, min faders dotter, fast inte min moders dotter. Och så blev hon min hustru. Men när Gud sände mig ut på vandring bort från min faders hus, sade jag till henne, bevisa mig din kärlek därmed att du säger om mig, vart vi än kommer, att jag är din broder. Vad visar det här? Jo, det visar att Abraham vid det här ögonblicket hade förlorat tron på Guds beskydd. Och så tänkte han, jag måste klara mig med en lögn. Istället för att våga möta det ogudaktiga folket i tro på Gud. Jag tänkte, på denna ort fruktar man nog inte Gud. Och så kände han sig rädd. Och så sökte han egna vägar, eget försvar. Vad vi ska ha, mina vänner, det är en stark förtröstan på Gud. Vi behöver inte försvara oss själva. Det ska vi aldrig göra. Och vi behöver inte bevara oss själva. För det är Gud som bevarar oss. Våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus, där vi umgås med honom och lever för honom. Och så känner vi oss trygga vad som än möter. Så det var lite kärvt för Abraham, va? Det där löfteslandet, det såg han inte så mycket av. Utan det enda som han ägde i Kanaan, det var en gravplats. Så det blev inte så mycket just då. Men så kommer vi fram till någonting här i hans trosvandring som ger den sanna bilden av honom, det här positiva av honom. Och det är förbönen för Lot. Och den har du där i det 14:e kapitlet. Den känner du så väl till. Det här är faktiskt den första verkliga förbönen som finns i skriften. När Abraham beder för sin brorson Lot. Och du märker det intressanta att han påverkade Gud så påtagligt med sin bön. Abraham, en man med fel och brister. En man med svaghet. Men när han bad, då påverkade han Gud genom sin förbön. Och Gud gick honom till möte så långt han kunde. Tänk dig in i min kära vän, din kristne vän, att när du beder, då sker det något i andens värld. Och jag tror att Gud vill föra oss in i en förbundstjänst för vår stad. Vi bör bedja för hela vårt land, men vi bör bedja för Stockholms stad. Och jag tror, för att inte säga vad jag är övertygad om, att en Gud har en uppgift, en speciell uppgift för oss just i den här stan. Vi är inte här satta bara för oss själva, för att vi ska ha bibelstudier, utan vi är här för att vi ska påverka hela denna stad. Och Gud vill det, och därför ska vi gå in i förbön för människor i vår omgivning. Som Abraham räddade Lot genom sin förbön, så ska vi vara med och rädda människor genom vår bön. Så har vi skildringen av Hagar och Ismael. Man hade fått löfte om en avkomma. Och så fick de inget barn. Och då var det ganska naturligt för Sarai att ge sin tjänstekvinna åt Abraham. Så hon skulle få, och han skulle få avkomma genom henne. Och den tiden och det folket, det var inget revolutionerande. Det var en ganska naturlig företeelse. Och om vi tittar i det 17:e kapitlet, den 15:e versen. Så står det där. Gud sa det åter till Abraham. Din hustru Sarai skall du inte mer kalla Sarai, utan Sara skall vara hennes namn. Och jag skall välsigna henne, och jag skall också med henne ge dig en son. Ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skall komma av henne. Kungar över folk skall härstamma från henne. Märk väl att det här är första gången som Sara nämns som moder för löftesonen. Och där har vi en bild som är ganska förklarlig till att hon gav tjänstekvinnan Hagar åt sin man. Men där har vi också ett bevis på hur man gick sina egna vägar. Vi måste försöka se till att det här löftet blir uppfyllt. Det är inte vi som ska uppfylla Guds löften, utan det gör han själv. Och vi bara lär oss att vila vid löftena. Och Gud gav välsignelser också åt Ismael. Och det läste vi i den 17:e kapitlets 20:e vers. Där står det så här. Men angående Ismael har jag också hört din bön. Så jag skall välsigna honom och göra honom mycket fruktsam och föröka honom mycket. Och när vi läser längre fram i det 25:e kapitlet, vilket vi inte ska ha tid att läsa, så finner vi där hur det här gick i fullbordan. Och hur det här folket växte, Ismaels efterkommande. Och det fanns många arabiska erövrare under de kommande århundradena. För det stod ju där att det skulle uppstå hövdingar. 12 hövdingar ska han få till söner, och jag ska göra honom till ett stort folk. Och 100 år efter Mohammeds död så var araberna ett rike som var större än romarriket när det var som störst. Så också det här gick i fullbordan. Och en sjundedel av jordens befolkning tillhör islam. Och faktiskt vinner fler människor än kristendomen. Folket har blivit stort. Men välsignelsen och frälsningen gäller dem också. Och därför är det viktigt att vi missionerar även bland det folket. Och vi skulle kanske behöva göra mer när det gällde det. Om Abraham läser vi att han ärade Gud. Vad var det för Gud han hade? Ja, vad har du för Gud? Ja, vi har den Gud som Bibeln talar om. Jo, låter fint. Men hur den Gud ser du i Bibeln? En liten Gud. Vi gör Gud väldigt liten. Jag kommer på mig gång efter att han var liten jag gör honom. Och då skäms jag. En Gud som ja, han kan om han vill. Eller jag kanske gör honom lite större och säger ja, han kan om jag ber. Och så har jag lagt allt sammans på mig. Att det är jag som ska åstadkomma någonting egentligen. Men en fullkomligt stor Gud är en Gud som jag vilar vid hans löften. Vad som är nöter. Abraham, han kallade sig en fader för många folk genom sitt namn Abraham istället för Abraham. Och hans hustru Sarai kallades Sara, förstinna, moder. Det här har du hört många gånger. John Gershaw använde det där ofta i sin predikan. Men varje gång Abraham ropade på Sara så bekände han att hon var moder, förstinna. Och när Sara ropade in Abraham att han skulle komma och äta och sa Abraham, så sa bara namnet fader, fast han inte hade fått någon son. Det var att förlita sig på löftena. Och det är det vi ska göra som Guds barn. Vila på att Gud ska göra det han har lovat. Den sista avdelningen, det är om offret på Moria berg. När Abraham har fått löftesonen Isak. Åren har gått så Isak har blivit en yngling. En man, en ung man. Så kommer Gud till honom och säger åt honom att han ska offra sin son på Moria berg. Ta din son Isak, din enda son som du har kär, och gå bort till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg. Som jag ska säga dig. Offret. Det var en demonstration. Av Abrahams lydnad mot Gud. Tro på Guds makt. Och en demonstration av Abrahams kärlek till Gud. Han var beredd att göra vad Gud sa åt honom. Han trodde på Guds makt. Han är mäktig att ge honom tillbaka ifrån de döda. Det var en demonstration av hans kärlek till Gud. Villig att göra vad helst Gud begärde av honom. Och det här lärde honom att lydnad är bättre än offer. Och i och med offret på Moria berg så infördes ett andligt offerbegrepp. Det var inte sonen som Gud ville ha, utan det var Abraham själv, Abrahams hjärta, Abrahams liv, Abrahams allt. Och i Romarbrevets 12:e kapitel citerar jag, där Paulus skriver, så förmanar jag neder mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära edra kroppar som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, edra andliga tempeltjänst. Gud vill ha vårt allt. Gud vill ha dig själv. Gud vill ha ditt liv. Gud vill ha din tid. Gud vill ha din kraft. Gud vill ha ditt intresse. Och Gud vill ha din kärlek. Så reagerar man. Hur kan Gud begära något sådant? Och hur kan det vara så att Abraham är beredd på att ta sonen och vandra upp till Moria berg för att offra honom? Jo då. I det avgudadyrkande folk där han bodde, där var det människooffer mycket vanligt. Så när Abraham fick befallningen så var det. Men så visar det att Gud ville inte ha människooffer. Det var Abrahams hjärta han ville ha. Det var lydnaden. Det var villigheten. Och det här är höjdpunkten i Gamla testamentets förebildiga gudstjänst. Här kom templet att byggas. Och här hände det märkliga. Att vid ett tillfälle en människa blir förebild till Gud. Abraham gav sin son. Precis som Gud gav sin son. Till en i synd fallen värld. Gud utsåg offret när Isak skulle offras. Det var en bock som hade fastnat med hornen i ett buskage där. Det var det som blev offret. Gud utsåg offret. Men Gud utsåg också offret för din och min försoning. När han sände sin egen son hit i världen. För att vi skulle uppleva evigt liv. Jag tror att den här stunden på Moria berg, det var en svår prövning för Abraham. Men han hade blivit förberedd för den. Vandringen med Gud hade gjort honom fast rotad i tron. Och jag vill säga att jag önskar med de predikningar vi har, onsdagskvällar och söndagar och när det är, att vi alla ska bli fast rotade i tron, tillväxa i vårt andliga liv, uppbyggas eller bygga vårt liv på vår allra heligaste tro, som det står i Judas brev 20 vers, och att tron genom ordets predikan ska tillväxa i våra liv, så vi är beredda att göra vad Gud bjuder oss att göra, och att vi lär känna honom, så att vi litar på honom i allt. Att vi är beredda att vandra i tro. Att vi går ut ifrån allt som vill hindra oss. Att vi är beredda att frambära vårt offer. Och att vi allt står till Guds förfogande. Vi kan inte jämföras med Abraham. Men du och jag vill bli till välsignelse. Om vårt liv som kristna får bli en vandring i tro. Och må så ske i Jesu namn. Och vi beder dig, Herre, att du ska göra ditt ord levande för våra hjärtan. Så vi kan se vad du vill med våra liv. Att vi är lyhörda för andens viskning, så vi är beredda att göra vad du bjuder oss att göra. Att vi kan stå till ditt förfogande och tjäna dig. Herre, för oss in i förbönstjänst. Herre, gör oss till själavinnare. Herre, hjälp oss att vara trogna i din församling i de tjänster du ger oss. Och hjälp oss att vara beredda att frambära offer av det goda som du ger oss. Men inte minst av oss själva, att ställa oss till ditt förfogande. I Jesu namn. Amen.